Då är vi här med ett nytt poddavsnitt igen, podden Schools Out. Och idag så är det bara jag, Henke här, skolsköterska, som pratar. För att min kollega Carolina har lite svårt att passa tider. Det kan man väl säga, eller hur Mona?
Ja, det kan vara knepigt ibland.
Någonting händer där. Men, och idag har jag med mig Mona Karlsson som är studie- och yrkesvägledare. För det heter så nu för tiden, va?
Ja, det gör det. Det har haft många namn, men nu är det SYV, studie- och yrkesvägledare.
Ja. Jag går ju lite runt fortfarande och säger SYO.
Ja.
För det heter det på min tid.
Ja, nej, no no. Ja.
Alla yrken byter ju namn nästan.
Ja.
Men när gjorde man det bytet? Var det länge sedan?
Oj, ja, det var ett tag sedan. Jag vågar inte svara på när. Nej.
Ja. Har det hett något annat innan?
Jag vet inte. Nej, det är väl det här syokonsulent som hänger kvar.
Ja,
och det är många föräldrar som använder det fortfarande, ja, det då, den generationen. Ja. Så att,
det är lite som fysioterapeut, sjukgymnast. Mm. Ja. Man byter ibland. Mm. Ja, men idag så ska vi få reda på lite grann om vad ditt jobb går ut på.
Mm.
Vi har ju en serie där vi går igenom alla yrken som florerar runt på en skola när det handlar om det som vi jobbar med i den här podden, då, elevhälsa. Men vi börjar med den enkla frågan, vad gör en SYV? Vad är den till för?
Ja, en vägledares huvuduppgift är ju att informera och vägleda, råda och tipsa om fortsatta studier och arbetsmarknaden, kan man väl säga. Men också att man vill hitta den sökandes intressen och vad de är bra på, vad de kan och vad de vill göra för någonting. Framtidsdrömmar, komma fram till det.
Mm. Är det så att det måste finnas en SYV på skolor?
Enligt skollagen ska elever i alla skolformer utom förskola och förskoleklass ha tillgång till studie- och yrkesvägledning.
Aha.
Men det kan se väldigt olika ut på skolorna.
Så det betyder alltså att det ska också finnas på lågstadiet och mellanstadiet?
Ja. Alltså, egentligen.
Enligt lagen.
Liksom. Ja, men vi är för få.
Ja, det är så.
Mm.
För det har man, jag tror aldrig stött på det. Eller, nu har inte jag varit runt på alla skolor och så, men
nej,
jag har aldrig hört. Eller nej, har du det?
Tror jag aldrig jag har hört. Nej. Men mellanstadiet, och där har jag själv jobbat.
Det är så?
Som SYV.
Aha, ja. Aha.
Så där har jag gått ner på mellanstadienivå. Och det är ju fantastiskt roligt.
Ja.
Framförallt... Och de är ju spontana och de kan drömma och de har framtidsplaner.
Ja.
Och det är ju det man riktar in sig på då. Ja. Inte så mycket om studier och vad man ska läsa och sådär, utan drömmar.
Plantera ett frö lite så.
Ja. Och sen att de får undersöka arbetsmarknaden på ett lite enklare sätt. Kanske vad finns det för olika yrken? För man tänker kanske bara på det som är runt köksbordet hemma. Vad mamma och pappa jobbar med, mormor och morfar och så vidare.
Ja.
Men det finns ju så mycket mer. Och det är ju det man vill öppna upp i tidig ålder.
Ja. Spännande, det visste jag inte ens om. Det ser man
så det är ju en önskan att få gå ner i åldrar och jobba. Men där finns inte tid, helt enkelt.
Ja, okej. Okay. Men alltså, det blir liksom inga 45-minuters sittningar. Så här, nu är det dags årskurs 3 liksom, och tänka på vad det ska bli i prestation. Och så. Det är lite lätt samma, tack och lov.
Ja.
Ja, kul, men spännande. Men om man då tänker att man är sugen på det här yrket, hur utbildar man sig till studie- och yrkesvägledare?
I grunden så behöver du ju ha en treårig gymnasieutbildning med högskolebehörighet.
Ja.
Och sen så, just den här utbildningen då, den anordnas i universitetet i Umeå och i Malmö.
Mm.
Och på Stockholms universitet.
Så det är bara 3 ställen i landet som har den?
Ja.
Mm-hmm.
Själv läste jag genom Malmö högskola.
Mm.
På distans Varberg då.
Ja, så man kan göra så också.
Så att jag behövde inte åka ner till Malmö varenda gång vi hade träffar och sådär. Vi var väl kanske 3-4 gånger om året.
Mm.
Och hade seminarium och kurser och föreläsningar och tentor där.
Mm. Mm.
Och sen läste jag det andra i Varberg då.
Okej. Okay. Men hur kom det så att du blev intresserad av det här då? Yrket?
Jag har ju haft många yrken i mitt liv.
Okay.
Jag är ju så gammal. Så jag har sysslat med mycket olika saker. Men bland annat så har jag ju varit jobbat inom service och handel. Mm. Och jag har jobbat som kock, varit egen, drivit egen restaurang. Mm. Och många olika saker som sagt. Men just när jag hade gjort det här så kände jag att nej, nu vill jag göra någonting annat. Mm. Nu vill jag vända på den här pannkakan och se vad finns på andra sidan. Kan jag göra fler saker? Mm. Och då började jag ju kolla runt lite på olika yrken. Men det var svårt att hitta någonting, tyckte jag. Så jag började med att fundera på, vad vill jag? Vad är jag duktig på? Mm. Och då kom jag väl fram till att jag är duktig på det här med att serva människor. För det är ju det jag har gjort hela livet. Och lyssna på vad de vill ha. Mm. Deras önskan, så att säga, och tillfredsställa dem då, som kunder. Mm. Så då började jag titta lite på de olika yrkena. Och sen gick jag till en studie- och yrkesvägledare.
Snyggt. Ja.
Och tillsammans där så kom vi fram till ett par olika yrken, och så fastnade jag just för SYV då.
Spännande att det
Så lite tillsammans med det jag har gjort tidigare. Mm. Man kan tycka att det är långt ifrån varandra, men egentligen är det inte det. Det här med att lyssna på människor och vara duktig på att ta in vad de har att säga. Liksom.
Ja, men det där är väldigt intressant. För jag tänker att många yrken går ju egentligen ihop. Alltså, och det kanske är svårt att se den röda tråden för många. Mm. Som du säger här, att det går att återfinna kontaktytor liksom, med det man har gjort tidigare. Eller så.
Men då skulle jag vilja tillägga en liten sak där med min utbildning. För jag hade ju inte en högskoleförberedande utbildning.
Aha.
Så att jag fick ju då sätta mig på skolbänken igen på komvux. Så jag läste upp lite ämnen där först ett år. Och sen gick jag den här treåriga högskoleutbildningen.
Ja, men det var väl bra, för då har du ju också med dig det.
Precis.
Du har sett liksom den vägen.
Mm.
Så det tänker jag likadant med sjukvård.
Mm.
Sånt jag har varit med om, det är så här, ja, då har jag gjort det. Då kan jag säga något extra om det, när man har varit patient liksom själv.
Jo, man kan ju omskola sig hela livet. Det är ju bara att fortsätta att läsa. Så att och jag tycker nog att man ska ändra yrkesinriktningar i livet. Man växer som person då.
Ja, men det här kan man ju fråga dig då. För att det finns ju en sån här allmän sägning att man ska byta arbetsplats vart femte år. Brukar man ju höra sådär. Vad säger du om det?
Jag kan nog hålla med.
Ja.
Men sen behöver man ju inte byta yrke.
Nej, det är en annan sak.
Men arbetsplatsen är nog nyttigt. Både för arbetsplatsen och en själv. För att få nya utmaningar. Och
just det.
Arbetsplatsen behöver in nytänk också.
Ja, just
också.
Det också. För våra delar.
Ja.
Men tvärtom då, om man trivs väldigt bra, kan man få vara kvar då i 20-30 år?
Ja, det tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Ja, det är helt okej.
Så att det är liksom, bara det är bra. Ja, kul. Ja. Men det här, finns det någon liknande sägning om att byta yrke då? Att man borde byta yrke liksom kanske en gång i livet? Så, eller? Har du hört något sånt?
Nej, det har jag väl kanske inte. För många gånger är det väl kanske så att har man lagt ner mycket tid och pengar på sin utbildning så är det kanske svårt att byta bort den eller byta.
Sant.
Men personligen så tycker jag att det har varit både nyttigt och roligt att få prova på olika saker i livet. Och du ska ju jobba så länge.
Ja.
Så varför liksom gå i 40-50 år på samma arbetsplats? Nej.
Det är klokt.
Ja, hitta på något nytt.
Ja, en 2.0-grej. Så. Mm. Men du hade ju förmodligen lite förväntningar på det här yrket. Och liksom, man har ju ofta det när man, eller alla har väl det när man liksom har något framför sig. Tycker du att nu har ju du, hur länge har du jobbat som SYV?
15 år ungefär.
Det är så pass, okej. Okay. Då är det dags för ett nytt yrke snart.
Nej, jag trivs ju så bra.
Ja, just det, då får man. Men tyckte du att förväntningarna på yrket har stämt ganska väl med hur det har tätt sig sen då?
Ja, det tycker jag. Jag hade väl inte tanken kanske att jobba på en vad ska man säga,
högstadieskola.
Högstadieskola.
Med äldre elever.
Ja, jag hade nog min tanke att jobba med vuxna.
Ja, okej.
Okay. Och det började jag faktiskt. När jag började jobba som SYV så jobbade jag med vuxna. Sen av en händelse fick jag prova på skolans värld. Och där blev jag bara wow. Så att,
ja, men för det får vi också ta med här. Det vanliga var, sa du, inte att det finns på lågstadie och mellanstadie, utan det var, om man tänker det vanligaste då i skolans värld, det är högstadie och gymnasium, tänker jag.
Ja, ja. Och komvux.
Och komvux. Mm. Finns det några andra ställen man kan arbeta på?
Ja, det finns ju olika bemanningsföretag. Aha. Och arbetsförmedling.
Just det, mm. Mm, just det.
Mm. Vet inte om Försäkringskassan har lite okay. som coacher ja. Med ja, vägledning och ja, så också.
Just det. Mm. Så det finns...
Själv jobbar jag på kompetenscentrum i Kungsbacka då.
Ja.
Och jobbar med vuxna arbetslösa.
Ja, mm. okej. Okay. Just det. Men då har vi en liten koll här för lyssnarna mm. och för mig också som mm. är ganska oinvigd i yrket att vad man kan hamna och vara och söka mm. sig till. Hur jobbar du med elever? Det kan jag också, nu tänker jag liksom i skolans värld. Hur jobbar du med elever? Hur träffar du dem? Är det bestämda grejer? Liksom?
Ja, det finns ju vissa bestämda grejer. Informationen som elever och föräldrar behöver ha inför gymnasievalet då, om jag tänker nu på att jag är på en ja. Högstadieskola,
ja.
Så har man ju klassinformation
ja.
Med elever mm. och gymnasieinformation hur valet ska gå till och vad som finns att välja på.
Mm.
Likaså för föräldrarna då, så de ska också kunna hjälpa sina elever att tänka igenom valen och vad de vill och
mm.
så. Och sen kan man ju ha olika workshops med eleverna. Mm. Att man tittar på olika yrken. Efterfrågan på yrken, vad man tjänar och sådär. Mm. Undersöka marknaden lite.
Mm.
Och sen har jag ju framförallt de enskilda samtalen med mm. eleverna.
Ja, just det. Och de bokas in då liksom? Eller erbjuds?
Ja, jag erbjuder alla elever det. Och jag vill helst gärna prata med alla elever. Och oftast får jag det.
Mm.
Alla kommer till slut.
Mm.
En del vill komma ofta och
mm.
fort.
Mm.
De har jättemycket frågor. Och andra drar ut på det så länge de kan. Mm. Men de kommer till slut. För de har ändå lite frågor när det väl börjar närma sig.
Och det är i nian då, de här erbjudandena kommer? Eller?
Nej, det är ena från sjuan, åttan också.
Jaha, okej, okay, det är så. Mm. Mm.
Men jag koncentrerar mig ju så att jag helst ska ha pratat med alla i årskurs nio då.
Mm, mm.
Men det är en del som kommer redan i årskurs sju.
Kommer de spontant då, menar du?
Ja, då kommer de mest spontant. Ja. Då kallar jag ju inte in någon.
Nej.
Åttorna jobbar jag lite ihop med lärarna.
Aha.
Bland annat på bilden här på poängskolan då. Där vi pratar om självkännedom och egenskaper.
Ja.
Vem är jag?
Ja.
Vad vill jag? Vad kan jag? Och där är det en liten förlösande grej för eleverna. För de får lära känna mig. Vi har redan pratat vägledning egentligen. Fast de inte vet om det. Mm. Medan de sitter och målar och tecknar och ritar.
Ja.
Så när de väl kommer till mig i årskurs 9 så har man ju redan skapat en relation,
ja,
en bra
det.
Relation som man liksom då kan fortsätta att försöka hitta den där röda tråden.
Ja, just det. Ja. Ja, men då är man här lite grann. Den här podden handlar ju om elevhälsa, som vi har som ingångspunkt i våra samtal. Vad tänker du på när du hör ett begrepp som elevhälsa? Spontant, sådär.
Nej, men jag tänker ju att det är en stark grupp som finns där för att stödja och stötta elever och föräldrar genom mm. skolgång.
Mm.
Jag själv är ju inte i nuläget så där jättemycket med i elevhälsan. Jag kallas oftast in när det är någonting som rör mig.
Mm.
Som jag kan vara behjälplig i.
Mm.
Och där varierar det nog
mycket. Man har så här skolplaneringsmöte där man ska börja fundera ja. På hur vi ska mot gymnasiet och så. Ja. Hur du tänker.
Ja. Mm. Och de kanske då behöver lite vägledning om de här drömmarna och målen och vägen. Hur ska man ska ta sig fram?
Ja.
Elever som kanske inte blir behöriga till gymnasiet. Så finns det ju andra vägar att gå.
Ja, ja det ska vi ju prata om också.
Man behöver ju inte gå raka vägen.
Nej, just det. Nej, det är ju inte, det är få av oss som gör faktiskt. Men om man tänker på det här med hur elever mår då i skolan. Dels med, det kan ju ha med massa olika orsaker att göra. Men om man tänker generellt mående så där. Märker du av det i ditt arbete eller samtal med eleverna? Jag tänker när du har dina möten med.
Ja, det gör man ju. Och det är ju de här enskilda samtalen som det kommer fram.
Mm.
Och det är därför de är så viktiga.
Mm.
Klassinformationer i all ära. Du får fram den informationen och måste veta med datum, tider och regler.
Mm.
Men det är ju den enskilda människan som är viktig, vad som finns bakom. Mm. Och vad är det som gör, eller vad är det som hindrar mig, kanske i skolgången.
Mm.
Så att, nej, det är jätteviktigt att komma fram till det.
Mm.
Och det kan ju bli den omvända situationen med att jag får ta eleven till EHT istället för EHT tar eleven till mig.
Mm, just det. Mm.
Att man upptäcker saker i ett samtal.
Mm.
Det är viktigt att nysta i det så man kommer... Är du inte i fas med dig själv så är det inte så lätt att klara skolgången.
Nej, precis. Just de här grejerna pratar vi mycket om här i den här podden också. Och jag tänker att... Eller en sak som jag tänker dels själv och som jag också hör många andra prata om... Det är ju att det är så mycket stress och oro kring, alltså på särskilt vårterminerna inför betygssättning. Och då tänker jag att det måste väl kanske märkas av ditt jobb också, ännu mer kanske, nu gissar jag mig till här, när det kommer till exempelvis där det börjar dra ihop sig nian och gymnasieval och så, eller?
Ja.
Märker du mycket? Eller?
Det är det. Jag tror många elever kan vara stressade lång tid framöver, eller framför, innan så att säga. Kanske redan i 7-8. Men den riktiga stressen kommer ju när betygen börjar bli... Man tänker efter, oj, nu har jag inte fått ihop mina betyg här. Eller tillräckligt med betyg, eller blivit behörig då.
Mm.
Som är viktigt då, framförallt i matte, svenska och engelska.
Mm.
Där kan det uppstå väldigt stress. Ja,
mm.
det gör det. Och då får man ju försöka lugna dem lite också, för att stressen kan ju förstöra.
Mm.
Den här studien när man behöver ta tag i med.
Min det här har jag inte gjort någon statistik på, men min efter, nu har jag varit här 6 år i skolans värld, och så min liksom kliniska erfarenhet är den att jag tycker mig se 2 grupper. Den ena är de som är väldigt högpresterande och det ska liksom vara inga betyg under B, eller det ska vara inga betyg under A. Alltså man vill man har bestämt sig för en målbild liksom.
Mm.
Där brukar jag hitta en del som då har väldigt mycket ihållande stress och oro. Och sen har man de som har väldigt få betyg.
Mm.
Som också tycker jag utmärker sig. Skulle du hålla med om det? Eller?
Ja, det kan jag göra. Alltså, det finns ju på hela skalan från 1 till 10, men absolut, det kan vara lika stressande att försöka få ihop alla A som att överhuvudtaget bli behörig då.
Ja.
Stressen är ju likadan för dem.
Mm.
Och då får man ju försöka lugna de här eleverna som är högpresterade, att det kommer att gå bra, de kommer att komma in.
Mm.
Man behöver inte ha A i alla ämnen, man behöver inte vara bäst på allt.
Mm.
Det löser sig ändå.
Mm.
Och de andra får man ju försöka peppa så att man kan ta sig in på gymnasiet förr eller senare.
Mm. Eller hittar man också de som stressar mycket mitt i där? Alltså, man har ganska schyssta betyg. Liksom.
Det kan ju vara till prov är de ju stressade.
Ja.
Det blir ju helt blockerade för de här proven som ska göras och sättas, och speciellt nationella proven.
Ja, just det.
Då kan det ju bli jättehinder.
Ja.
De kanske fixar det annars på lektioner och vanliga prov, men på de nationella då blir det en mur som byggs upp där.
Ja. Har du någon uppfattning om liksom, vad händer sen med den där stressen? Brukar det lugna ner sig i de flesta fall? Jag ser ju inte dem så mycket sen.
Mm. Jo, men det tycker jag nog. Mm. När de har bestämt sig lite också vart de ska, alltså vart de vill, och då kan man också lägga ribban därefter.
Mm.
Det är klart, ska man in på natur- eller teknikprogrammen, då krävs det ju höga meritvärden för att komma in.
Mm.
Men om du kommer fram till vad det är du vill, då kanske du egentligen vill gå ett yrkesprogram. Och då behöver du ju inte ha A i alla ämnen.
Nej, just det.
Och skulle man ångra sig senare i livet så kan man göra som jag. Då kan man gå på komvux och läsa upp dem.
Mm. Mm. Brukar det funka att prata med dem om det?
Ja, men det tycker jag.
Gör det, ja.
Ja. Allting går ju att rätta till. Jag menar, du har ju många år på dig att göra det.
Mm.
Och när som helst egentligen. Så att vi har ju en väldigt bra svensk skola.
Modell, så. Ja. Ja. Mm. Mm.
Så ingenting är ju för sent.
Men du, hur var din egen skolgång?
Jag var nog rätt sådär medelmåttig. Jag var ingen plugghäst.
Nej.
Men jag tyckte skolan var rolig.
Okej.
Okay. Ja. Men det kanske var mest kompisarna som var roliga där.
Nej, vad gick du för årtionde i skolan?
Lite koll. Jag gick ur nian 1980.
Ja, okej.
Okay. Ja. Så kan du räkna själv.
Ja, då vet vi vart vi är någonstans. Ja.
Och sen gick jag 3 år på gymnasiet då, sen efter.
Ja.
Mm.
Ja.
Jag klarade mig nog rätt så bra genom skolan.
Mm.
Jag hade nog kunnat göra bättre ifrån mig.
Mm.
Men jag var nog inte så motiverad då.
Ja, just det.
Men motivationen kan ju som sagt vara komma senare.
Ja, precis. Ja, men precis. Och det är väl som olika för oss alla.
Mm.
Men du liksom positiv skolgången då, tyckte du?
Ja, ja. Tyckte skolan var rolig.
Ja. Ja, just det. Men om man tittar på yrkesliv då, har det förändrats mycket genom åren? Om man tänker så här, det blir en svår fråga, men om man tänker så här, jag har ju ingen riktig koll, men jag tänker samhället har förändrats och skolan har ju också förändrats, massa olika reformer och så. Om man skulle så här titta 10 år bakåt, eller du har ju jobbat i, så är det 15 år.
Mm.
Men har du märkt av att yrket har förändrats eller?
Ja, SYV var väl kanske inte en sån här viktig yrkesroll förut.
Mm.
Oftast kombinerade man det ihop med kanske att man också var lärare eller studierektor som det hette där då. Också att det kanske bara fanns halvtid, alltså en tjänst, bara några timmar just för att hjälpa eleverna till att välja till gymnasiet.
Mm.
De kunde också ha lite mer administrativa arbetsuppgifter som att fixa när elever skulle ut på prao till exempel. Ja, busskort, matersättningar och såna här saker.
Mm.
Det är ju helt borta nu.
Ja.
Så vi har ju ingenting med praon att göra, SYV, utan vi vägleder till prao i så fall. Vad man skulle vilja praktisera någonstans.
Mm.
Prova på yrken som man är nyfiken på.
Mm.
Och det kommer ju in i våra enskilda samtal.
Ja, utifrån vad man då kan ha uttryckt, om man nu har en idé. Sådär.
Ja, precis. Så att nu är det väl mer inriktat på just de enskilda samtalen.
Mm.
Mer individen. Jag kommer ihåg själv när jag var hos SYV så tittade han på mina betyg och så sa han, ja men Mona, du skulle nog passa på att gå på det här programmet.
Mm.
Och så sträckte han fram ett papper till mig och så sa jag, tack så mycket, så jag tog i hand och ner och gick ut igen.
Ja, just det.
Det var samtalet med SYV.
Ja, jag har haft liknande beskrivningar. Jag tror det var Carolina som sa att hon frågade vad mamma och pappa jobbar med.
Mm.
Vilket vill du välja? Då får du ta det ena.
Ja. Så nu tänker man ju mer på personen i fråga.
Jo, men när man tänker på SYV-yrkets förändring, nu för tiden är det väl, det är ju väldigt mycket snack om arbetsmarknad och förändring och ungarna känns som att de har, det är ganska många, jag säger inte alla, men det är ju ganska många som är väldigt, för mig känns det som att det är lite tidigt i åttan att vara så här, jag vet vad jag ska bli.
Mm. Ja, men det är klart att det är.
Det skulle du säga det också?
Ja, jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir stor.
Nej, just det. Men känner man att det också har förändrats på de här 15 åren? Något sånt där? Känner du några sådana vibbar?
Jag skulle kunna gissa att det kanske har, att det har gjort det.
Ja.
Att man är mer vilsen nu.
Ja.
Och det finns mycket att välja på.
Just det.
Ja.
Jag menar, jag som nu inte visste, jag har varit här i 6 år, men jag kan ju vara lite grann sån här, oj vad det finns mycket inriktningar på gymnasium.
Mm.
När jag gick skolan fanns det ju bara några stycken.
Ja.
Nu kan man, det är spelutvecklare och det är ridgymnasium och det.
Det kommer ju till nya yrken hela tiden också, nya inriktningar och så. Ja. Så att det gäller ju att vara uppdaterad som SYV när det gäller den biten.
Ja.
Men också, du vet ju inte idag vad du utbildar dig till egentligen. Du får ju en grundutbildning när du går på gymnasiet.
Ja, just det.
Men sen tror ju jag att det tillkommer liksom nya yrken hela tiden, så du måste nästan fortsätta utbilda dig under hela tiden. Jag tänker på all teknik och så här som vi har kommit fram till. Det fanns ju inte förut till exempel. Det var ju mycket yrken. Man riktade in sig på ett yrke direkt och sen kanske man jobba med det resten av livet då. Men
kan man tänka lite grann så här då? Ja, men jag gillar att spela innebandy, då går jag innebandy i gymnasium. För att då blir jag kanske lite mer motiverad. Sen ska jag ju ändå läsa på högskola. Alltså kan man tänka lite så? Det är lite, man ska välja, är det bra att välja någonting som där har något extra intresse?
Ja, ibland kan det faktiskt vara det. Mm. För då kan man få den här inspirationen, motivationen till att orka läsa också. Mm. Men att gå ett idrottsgymnasium kan missuppfattas lite ibland från eleverna. För att då tror de att de får hålla på med idrott hela dagarna.
Ah.
Och det är det ju inte. Nej. Utan det är ju att du går ju ett gymnasieprogram men har mer idrott än ordinarie schema då.
Så det gäller att tänka till lite grann.
Ja, du ska orka också att träna på elitnivå.
Mm, just det. Mm. Så det gäller.
Så man får tänka lite, vad ska jag ha idrotten till? Ska jag satsa på idrotten? Då är helt klart att man ska gå till idrottsgymnasium.
Ja.
Men man får också tänka att orken ska finnas hela vägen.
Ja, så det är inte så enkelt som jag tänkte. Nej,
det tar jag på de enskilda samtalen.
Ja, just det. Ja, men det är bra. Men du, vi var ju inne lite grann här på det här med gymnasiekompetens och när man inte riktigt är där eller när man är riktigt långt ifrån. Det talas ju ofta nu för tiden om att man får ingen jobb om man inte har gymnasieutbildning.
Mm.
Stämmer det? Eller hur ligger det till där?
Ja, lite sanning kanske. Ja. Men det går ju inte att säga generellt heller. För att du kan ju ha kontakterna och du kan ju vara rätt person för ett yrke.
Ja.
Men då får man ju ha en arbetsgivare som vågar satsa.
Ja.
Så att det är ju jättesvårt att komma ut som 15-åring idag.
Ja.
Och räkna med att få ett jobb.
Ja.
För du konkurrerar ju med alla de som har ett gymnasieutbildning bakom sig.
Ja.
Och är man då arbebsgivare så tror ju jag att man väljer den som har gått ett gymnasium. Ja. Dels är den äldre. Och att man ser också att de är motiverade till att vilja lära sig saker. Så det kan vara svårt. Men jag säger inte att det inte går.
Nej.
Men det är tufft.
Det finns en viss sanning i det.
Det finns en viss sanning i det, ja.
Jo, men vi pratar ju här nu om när man inte har lyckats med att nå gymnasiebehörighet eller man kanske liksom ligger på gränsen eller ligger riktigt långt ifrån och har det tufft. Vad händer då? Vad kan man göra då?
Ja, då har vi ju ett program som heter introduktionsprogram. Mm. IM kallar vi det för.
Mm.
Eller man lägger till ett Y i slutet, yrkesintroduktion också då.
Mm.
Men om vi börjar med IM så kan man gå där 1 eller 2 år extra efter årskurs 9 och läsa upp sina betyg.
Mm.
Och det kan man ju behöva kanske på grund av, det kan ju vara att man har skolkat för mycket, varit frånvarande.
Mm.
Men det kan ju också vara att man har haft hälsoproblem, varit frånvarande för det.
Mm.
Eller man kanske är nyanländ, så man behöver mer tid på sig.
Just det.
Och då har man den möjligheten att upp till 2 år kunna läsa upp sina ämnen.
Mm.
Som man då inte har hunnit med här på grundskolan. Och det här IMY då, kan man säga att man kan praktisera samtidigt som man läser upp sina ämnen. Och det är kanske för att de som bara har något ämne att läsa upp, då blir det ju tradigt att läsa engelska i en hel vecka till exempel.
Aha.
Så att då kanske man är ute på praktik 2 dagar i veckan och läsa engelska kanske 2 dagar i veckan.
Ja.
Kan också vara för den som är lite skoltrött att få praktik och prova på arbetslivet lite.
Just det.
Det kan få er motiverad att fortsätta studera eller kontakter på arbetsmarknaden så man kan få komma ut och jobba istället.
Ja, det är en liten bananskal in så. Men och sen hoppar man sen då på ett gymnasieprogram? Ja.
Då kan man läsa upp de ämnena som fattas. För man kanske behövde mer betänketid också.
Ja.
Att veta vad man vill.
Ja.
Och då kanske man söker in till ett gymnasieprogram senare. Då, när man har klarat av de här behörighetskraven.
Och då har man 3 år framför
sig? Ja,
okay.
Då har man. Men jag vill ju poängtera det här. Att det kan ju vara nödvändigt ibland. Att få lite extra tid på sig.
Mm.
Och nyttigt. Att få växa lite. För det är som vi nämnde här tidigare. Att vara 15 år och bestämma vad man ska göra resten av livet. Nej, det är jättesvårt.
Nej, och vi, många av oss som har jobbat, vet ju att när man står i den där åldern så kanske man frågar, ja men hur långt gymnasiet? Ja, det är 3 år. Ja, hur långt läser man sen på högskolan? Ja, det är oftast 3 år. Ja, sen är jag klar. Är jag klar sen? Och så vi är så här, nej. Sen kommer det påbyggnadsutbildningar och kompetensutvecklingsdagar och allt möjligt, va? Så att det är klart att det finns ju, det fortsätter. Det tar aldrig slut.
Det tar aldrig slut.
I princip. Mm. Men förresten, vad händer om man inte går gymnasiet då? Om man väljer att inte gå det? Då har man, det är väl något kommunansvar, va? Att man...
Ja, då har ju kommunen ett aktivitets... ansvar att eleven söks ju upp då och får också en sysselsättning. För man bör ju inte sitta hemma. Nej, det blir man ju inte, mår man ju inte bra utav.
Det här är något som är bestämt som finns liksom, alla kommuner har.
Så kommer man inte på ett upprop eller har sökt gymnasieprogram så kommer kommunen att söka upp en.
Och det gäller fram till man är 18 antar jag. Och så, vad är det man får göra då ungefär? Vet du det?
Ja, antingen att man provar på att plugga lite försiktigt och om det man tycker det var det som var motigt, eller så blir det ju en sysselsättning av något slag, en praktikplats
i kommunen.
I kommunen, ja.
Men du, om man tänker så här, har du någon utifrån ditt arbetsfält, vad tänker du skulle kunna vara de stora utmaningarna för dagens skola? För att göra saker bättre för elever.
Mm. Jag tycker ju att det skulle vara viktigt att vi försöker skapa den här mera tryggheten i skolan så att alla elever trivs och att de vill vara här och vågar gå till skolan. Mm. Och det gäller ju inte bara våran skola, det gäller ju alla skolor. Mm. Så att man känner en samhörighet med... sina klasskamrater och trygghet med lärare och så. Mm. Och att kanske vi då i EHT också har ett gott samarbete med varandra. Vi har ju olika yrkesroller där. Mm. Och att man att de här samhällsfunktionerna som barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten och skolan, att man jobbar tätt och kanske lite snabbare än vad man gör idag. Mm. Det vore en önskan. Sen om jag tänker på mitt eget yrke så hade jag ju önskat att man hade mer samarbete skola-arbetsliv. Mm. För att eleverna just ska få känna, prova på att jobba. Eller åtminstone få information om olika yrken. Mm. Det hade jag önskat att kommunen kanske stöttade upp lite där. Att företagarna här i Mark skulle kunna jobba lite mer ihop med SYV och med prao och praktikplatser. Och, så man har fått chans att komma in och känna på ett yrke.
Ja, just det. Ja, men det är viktigt. Finns det någonting man... Om du tänker utifrån ditt jobb, om du skulle tänka så här generellt, vad kan föräldrar göra mer för elever? Om du skulle ge något råd, så här, typ, kan föräldrar göra någonting för barn när det gäller studie- och yrkesvägledning? Eller hur föräldrar ska tänka? Vad skulle du ha några tankar kring föräldrars roll?
Ja, jag hälsar ju alla välkomna till ett samtal med mig. Mm. Och då tänker jag att det kan vara bra kanske att veta hur systemet är uppbyggt och vad som krävs för sin ungdom då. Mm. När det gäller skolgången med betyg och så vidare. Mm. Och att man... söker information eller frågar mig då om saker man undrar så att man kan gå hem och diskutera och prata och vända och vrida på saker och ting så man kommer fram till ett bra genomtänkt val när det gäller gymnasievalet. Men det gäller ju skola överhuvudtaget, att man lyssnar på sin ungdom där hemma. Vad de kanske behöver hjälp med, extra stöd. Vad det är som är kanske jobbigt att ta sig till skolan och man är lyhörd som förälder. Mm. Det är tufft idag.
Ja, men det är det ju. Det är sant. Det är mycket som stör oss. Och som pockar på. Ja, men du, vad roligt att få ha dig här. Och få veta mer om studie- och yrkesvägledning.
Ja,
det var
kul
mycket som jag inte hade koll på. Nu har vi lite bättre koll.
Ja. Och du är ju välkommen. på ett samtal om du vill veta mer.
Jag kanske ändrar mig. Jag vill ha något nytt yrke här till slut. Ja. Då kommer jag till dig.
Ja, du är så välkommen.
Sen kanske jag kommer tillbaka och har fler frågor. För vi ska ju ha lite temaavsnitt framöver.
Ja, spännande.
Ja, och då kan det ju vara att vi också behöver prata mer med en SYV.
Det är bara du hör av dig.
Men tusen tack för att du kom.
Tack själv.
Tack. Hej.